det var på femman. Jag rör mig på Instagram. Ja, det var liksom spännande att vad vill han av mig? Såklart det finns dåliga människor, men inte det här nu en av dem.
En drygt 30-årig man från Esbo misstänks för sexualbrott mot 52 barn, rapporterar polisen i Västra Nyland. Mannen har kontaktat flickor mellan 9 och 15 år gamla på sociala medier.
Jag måste säga åt någon att det här har hänt. Men också den här skammen som jag bara kände. Det var alltså liksom att ni inte säger inte ett ord för att annars är det typ en hora eller något liknande. Du har gått och gjort det här, du är en fucking hora. Att vara i hela helvete.
Det här är 12 år och avklädd framför kameran. En dokumentär av mig, Annika Sylvin Reuter.
Ja, jag har en hel hög av spel. Alla det där spel egentligen.
Det här är Nina. Hon sitter i sitt rum vid en stor skärm och på huvudet har hon svarta hörlurar med en mikrofon. Hon spelar dataspel online med några vänner. Händerna svävar ovanför keyboarden. Tangenterna blinkar i lila och fingrarna rör sig fort.
Jag har väldigt goda vänner på internetet. Ännu idag är typ 90% av mina vänner på nätet. Och det är ju lite ironiskt att internetet, sociala medier som har orsakat den här shitstormen, så är också min väg att hitta mera kaverin. Men så är det.
Nina är 20 år och bor hemma hos sin mamma. Hon älskar att spela. Så har det alltid varit fantasyböcker och spel.
Jag skulle säga att jag var en ganska normal ung flicka.
Då den här berättelsen börjar är Nina nyss fyllda 12 år. Nina heter egentligen något annat, men vi har valt att hålla henne anonym eftersom det hon kommer att berätta är känsligt.
Ganska solig och väldigt liksom positivt inriktat till allt och har en väldigt vild fantasi.
Vid den här tiden år 2018 har Nina just skapat sitt första Instagram-konto. Hon är med i en öppen grupp på Insta där hon spelar rollspel med andra. Spelet går ut på att skicka textmeddelanden till varandra.
Det var typ 99% någon kanske lite konstig fantasijutto som du hittar på. Någon så här typ att jag har en drake. Hur ska jag rida på den? Sån här ganska normal ung fantasi som har läst kanske lite för mycket fantasiböcker i sitt liv.
Nina förevisar en av karaktärerna hon har skapat i spelet. Hon har kvar karaktären på sin telefon.
Jag tror att det där är han. Ja, där.
En tuff, snygg kille med ett svärd.
Han var en heretik, alltså en blandning av en vampyr och trollkarl ungefär. Men alltså han var en sån här edgy boy och not like other dudes. Så jag har en hård käll och lite hård skal sen inuti så är väldigt mjuk och nej. Och alltså, jag kommer ihåg att jag älskar att spela honom just för att han var en heretik. För vid det skedet så jag är väldigt ganska så här perus som jag har märkt sen senare att unga kvinnor tycker om, eller flickor tycker om liksom svärd. Speciellt när man läser mycket fantasiböcker så kommer svärd fram väldigt.
I riktiga livet utanför nätet har Nina vänner. Hon och kompisarna leker ta fatt på rastarna i skolan och klättrar i klätterställningen. Men de pratar också om killar och om att vara förälskade.
Oj, den där pojken är söt. Och oj, det ska vara så härligt att pussa honom lite. Och så här, jag börjar ju också själv ingå i det att vilja ha någon, kanske lite djupare kontakt med någon. ha någon som man kan vara sådär att oj, ej, härligt att se dig igen.
Det är en helt vanlig kväll i början av 2018. Nina sitter på sängen och spelar sitt rollspel på Instagram med några vänner. Då får hon ett meddelande. Det är av en ung kille. Nina tror att han vill vara med och spela, men han är mer intresserad av att chatta med henne privat.
Det verkar som en ganska normal person i början. Jag tror att han sa typ att han var något 16-17.
Nu börjar vad Nina tror den unga tonårskillen skriva trevliga kommentarer till henne. Han undrar hur hon mår och vad hon gör.
Ja, det var liksom spännande att vad vill han av mig och var kommer det här leda? Och så klart det finns dåliga människor, men inte det här nu en av dem. Jag vet att jag blir varnad för människor på internet, men no, inte kan det nu vara mig. Och så här så jag fortsatt därför framåt med konversationen och också för att det liksom kändes bra. Jag har nu väl något om han inte har gjort ännu. Och så här.
Nina är 12 år och socialt osäker.
Och det att jag liksom ganska ofta ansåg mig värdelös. Jag har en stor mängd av ångest med riktiga människor.
Ninas föräldrar är frånskilda och hon bor med sin mamma.
Jag hade ett väldigt problem, eller har ännu också ett väldigt problemsatt relation med min farsa. I vissa skeden var han ju en perfekt pappa, men ja, det finns problem.
Killen som vill chatta överröstar Nina med komplimanger. Han har ett användarnamn på nätet. Jäbä02.
Äntligen så lyssnar han på mig. Äntligen så fattar han om mig. Äntligen så ser någon för mig för det vad jag är. Och väldigt härligt i mina ögon.
Nina chattar i månader med den unga killen.
Jag har varit på nätet ganska länge. Jag var ganska van att om inte liksom människor, ja, om människor betedde sig på ett sätt som jag inte tyckte om, så var det ganska genast på blocklistan. Så här så onödigt att ljuga. Jag tyckte om det. Ja, det var därför han inte flög på blocklistan.
Den unga killen börjar be om bilder av Nina. Helst där hon är lättklädd.
Alltså det var ju en väldigt confusing tid. Det var jättestridsamt för en bit av mig liksom är sådär väldigt ung, väldigt barnslig ännu. En annan del som är börjar sakta med sig att bli liksom intresserad i och mig så motsatt könet och andra människor och vill mera vara vuxen liknande och i den kedjan så vad är det, hade jag en uppfattningen att vara en kvinna så var att ha liksom helt jättemånga pojkvänner och vad är det, vara väldigt sexuellt aktiv och om man skulle vara en sexy, lång kvinna med stora bröst och stor rumpa. Och så sagt, men säkert också vilja liksom få över till liksom den idén av vad en ung vuxen är för mig. Det var liksom en väldigt så här splittrad tid. Att där, när liksom puberteten sagt, men säkert började ta liksom sina första tag på dig så med så här skitstormar, hormoner som bara slår i dig mitt i allt.
Dagligen i flera månaders tid fotar och filmar Nina sig själv. Hon sitter ensam i sitt rum i utmanande ställningar och blir modigare och modigare allt eftersom den unga killen överröser henne med uppmuntrande kommentarer och smicker. Bilderna och videofilerna hon tar av sig själv skickar hon till honom per Instagram. Han svarar ibland med en bild på sig själv. En 16-åring med sixpack. Han är snygg.
Att det var alltid liksom positivt bekräftelse hela tiden. Man vill ju såklart vara liksom accepterad och vill vara bekräftad. Att det vad du gör, det var, hur du beter dig är okej och rätt.
Nu har Nina redan chattat med killen i flera månader. På dagen är hon i skolan, leker med sina vänner, men då hon kommer hem tar hon fram mobilen, slinkar in på rummet och börjar chatta och skicka bilder. Det känns pirrigt. Då hon till sist vågar skicka en naken bild på sig själv.
Man är satt meddelande att det ska vara kiva att se dig posera på något specifikt sätt. Typ visa rumpan eller något liknande. Och kanske för en stund var jag lite sådär, men inte vi hade nu sådant eller något. Men så var det väldigt snabbt ändå sist och slutligen som jag liksom sen skickade den bilden som han bad efter. Jag kommer ihåg den här känslan i kroppen. Det var liksom sådär att fan jag gjorde. Att nej fan, vad gjorde jag nu? Men också på samma tid sådär liksom att men att det är jätte liksom spännande, jättefint, jättegott och jag är väldigt vuxen när jag gör det här. Det här är ju vad vuxna gör. Och liksom väldigt så här förväntande på något sätt liksom och villande att liksom få svar till snabbt av honom och sen liksom sitta där så där liksom så här, som typ en ung barn eller liksom barn som väntar på sin godis eller något liknande så där. Snälla, kan jag få det godisen nu? Så här väldigt pirrig, väldigt liksom så här att hela kroppen skakar av liksom en mix av liksom ångest och fan vad gjorde jag nu och vad kommer det här bli? Men också så här att yes, att jag gjorde nu är jag liksom för äntligen en fullvuxen. Nu är jag liksom, det var jag vill vara och så här. Kommer ihåg det liksom typ den minuten eller två som jag väntade att svara på det meddelande, öppnade meddelande så jag kommer ihåg att det var liksom typ ett av de mest liksom en liksom ändå fin fyllda minuterna i mitt liv. Att det var liksom en hög av ungefär nästan alla känslor som du kunde liksom kan känna ihop till ett. Och jag fick inte riktigt tag på vart liksom det började och vart det slutade. Och sen när jag öppnade meddelandet för liksom sista slutligen när han svarade så kommer jag ihåg att det var liksom så här. Det var typ något så här att oj fint, det där är jättesnygg och jättesexig eller något liknande, något så här normalt. Och jag kommer ihåg att det var liksom en så här lugnande våg över mig som bara lämnade sån där liksom jätteså att ja, jag är väldigt fin, jag är väldigt sexig, jag är väldigt liksom vuxen.
Nina skickar upp till 20 bilder om dagen, mer och mer vågade.
Min rumpa, mina bröst, mina könsorgan liksom, helt totalt allt. Ingen millimeter av mig var sparad. Att det som han ville se var det han fick.
Det har nu gått ett halvt år sedan hon inledde chattande med den okända killen. Men någonstans i henne börjar en obehaglig känsla gro. Det känns inte helt rätt det här hon sysslar med. Nina spelar cello vid den här tiden. Så en eftermiddag när hon promenerar hem från sin cellolektion bestämmer hon sig för att bryta kontakten med killen. Hon vandrar längs den smala grusvägen mot busshållplatsen. Och där skickar hon iväg ett meddelande. Hon skriver att hon inte längre vill chatta med honom.
Så satt jag där då. Och så var han så här, varför vill du inte mer? Vad är det problem? Och vid det skedde så ljög jag. Och sa att ja, men jag är liksom attraherad till kvinnor. Att jag är inte mer attraherad till män. Att jag kom på det just att nej. Jag är sen också lesbian. Han var lite så att no, okej. Okay. Så flög han på blocklistan. Alltså först typ 2 veckorna så var jag helt totalt fine. Jag var så att åh, tack. Det där var över.
Nina känner sig lättad. Vardagen rullar på, men redan efter en månad började hon sakna honom.
Men sen började det sakta men säkert liksom komma tillbaka. Där. Men jag ville ha den där bekräftelsen på något. Jag vill ha den där liksom godkännande, den där positiviteten. Den där liksom allt som han gav liksom. Och sist och slutligen bestämde jag mig att jag tar kontakt med honom igen.
Som barn så hon var ganska livlig Hon ville prova på allt.
Det här är Ninas mamma.
På skolan så hon klarade sig bra, fast det var nog inte kanske hennes största intressen. Och man märkte nog att koncentrationen var nog inte alltid det bästa. Musiken och ridningen har nog varit liksom såna gemensamma hobbyn för alla i familjen.
Familjen har en sköthäst. Och även om mamman jobbar mycket så hinner de umgås både i stallet och där de övar musik. Mamman märker att Ninas beteende börjar förändras.
Hon var 12 år. Det är ju sådana där alla möjliga tonårsålders krämpor kan komma om. Men på något sätt liksom när du känner ditt barn. Och sen mitt i allt börjar hon liksom vara sådär jättearg. Eller inte hela tiden, men liksom sen det är sådana pustar. Så mitt i allt kastar hon dörrar och skrek och sånt där som var inte liksom inte alls hennes normal beteende.
Ninas mamma vet att både Nina och hennes äldre syster tycker om att spela på nätet och att chatta med sina vänner. Mamman tror att hon har ganska bra koll på vad flickorna håller på med. Och hon följer deras konton.
Jag brukar prata med flickorna just att hur man beter sig i nätet och om man träffar något misstänksamt med att de borde komma och tala med mig. Och sen emellan tittar jag också med dem att vart de liksom, vart de var och vad höll de på där. Att hon spelade då och spelar fortfarande och sen liksom använder just Instagram och Snapchat och de där sociala medier.
Även om mamman har en nära relation till sin dotter och tror sig ha koll på vad hon sysslar med på nätet, har hon ingen aning om vad som försiggår då Nina är för sig själv på sitt rum. Att hon i ett halvt års tid chattat dagligen med en okänd man och skickat nakenbilder till honom.
Ungefär samma liksom rutin fortsatt, att jag skickar bilder varje dag.
Nina tar kontakt med mannen igen. Hon saknar hans bekräftelse.
Han var varje dag liksom så, oj herre, du är så fin, du är så sexy, du är allt, du är perfekt, allt det här. Och sen den gången så det fortsatt kanske en månad, två månader till. Och sen var jag så här, nej. Nu är det här på riktigt liksom. Nu är det här inte mer. För vid det skedet hade jag liksom redan börjat mogna. Eller liksom börjat fatta egentligen vad händer med min kropp och så här. Att jag började fatta att det här är inte rätt mer. Att det här är liksom inte okej.
Okay. Hur långt gick han med dig?
Det är verkligen kanske det extremaste som han har bett. Var det typ en tandborste som han bad att jag skulle fatta det? Använda för att penetrera mig själv. Mm. Han bad om det, ja. Men fick aldrig det.
Det är en lättnad då hon äntligen lyckas bryta med killen för gott. Småningom börjar hon inse vad hon har varit med om. Men hon berättar inte någonting för någon.
Det var en tickande tidabomb. Och det kändes som liksom, jag måste ha det här ut. Att jag måste säga åt någon att det här har hänt. Men också den här skammen som jag bara kände. Det var alltså liksom att nej, du säger inte ett ord för att annars är det typ en hora eller något liknande. Du har gått och gjort det här, du är en fucking hora. Att vara i hela helvete. Det var en sån här konstant liksom strid mellan det där att vilja berätta åt någon. Men också liksom den liksom det greppet som det skammen hade på mig. Det har liksom låtit pågå så länge.
Ninas beteende har en längre tid varit konstigt. Hennes mamma märker att något är på tok.
Jag var verkligen liksom oroad att vad det händer. Hon sa det några gånger att vad heter det, att liksom att om hon skulle vara död eller något sånt där. Att sånt där Ett nog riktigt självmordstal med en liksom, typ det. Att, och det var nog verkligen oroande. Så det var en lördag morgon. Jag låg sängen när min telefon ringde.
Det har nu gått nästan ett år sedan Nina blockade killen på Instagram för gott.
Och det var polisen som frågade att är den där, vad heter det, användarnamnet, hörde till ditt dotter. Så där IG-användarnamn. Och som jag kände ju förstås genast. Då berättade polisen att vad heter det, de hade tagit fast en man som liksom misstänkt grooming och som någon av offrarna hade liksom meddela, och sen när de hade liksom tagit honom fast så undersöka hans data och sånt där. Så sen liksom fick polisen reda på att det var ju flera offren. Och mitt dotter var där också, en av dem. Och det där, jag sa ingenting åt flickan om den där samtalet. Jag tänkte att det är bättre att jag säger ingenting, för vi är på väg dit, att hon inte hinner ändra sina minnen eller göra något sånt där. Eller fundera på det sättet, liksom något vidare vad hon ska säga. Utan det kommer sen spontant så som det kommer.
Polisen vill förhöra Nina så fort som möjligt. Mamman ber henne hoppa in i bilen, men Nina vet fortfarande inte vart de är på väg.
Jag biter på mina naglar. För vidare skedde hade jag gjort ett nytt försök att växa upp mina naglar och inte bita på dem. Det skulle ha varit liksom en så här typ fatt i nagelsalongen och fixa naglarna och så här.
Så Nina tror att hon är på väg till en nagelsalong. Att mamman vill att överraska henne med att låta henne fixa sina naglar. Hon säger inte åt sin mamma vart hon tror att de är på väg.
Jag sa aldrig egentligen så där ut. Och jag tror att hon skulle ha sagt det, som mamma skulle ha fått typ hjärtattack. Men alltså, jag trodde, och sen när vi satt i bilen liksom, så där först sa hon liksom att vad var det? Och om jag kommer riktigt ihåg så var min reaktion liksom sådär att nej fan, att nu vet hon om det och nu kommer det här bli en process. Jag kan inte bara glömma bort det. Jag kan inte bara leka att det inte har varit en del av mig, liksom min historia. Och så här, så det var en sån här chock.
Jag körde bilen så jag kunde inte se hennes liksom min där när hon satt bredvid mig. Det som jag kommer ihåg att hon var nog först tyst och sen sa just att du har inte gjort liksom något illa, att du måste bara berätta vad som har hänt.
Så öppnas alla minnen tillbaka. Alla de där känslorna. Alla liksom all självhat och skam och allt. Det var helt otroligt hårt. Det var värsta tiden hittills jag har haft i mitt liv.
Väl framme på polisstationen får Nina sätta sig i ett stort förhörsrum tillsammans med en kvinnlig polis. Nina har försökt förtränga allt i över ett år. Och nu ska hon plötsligt återge allt sammans och bli förhörd.
Det var kanske det mest otrevligaste rum jag har sett någon. Och så där mitten i allt så var en sån helt massiv kamera. Kanske troligen liksom halvmeter på diametern. En så stor liksom rund kamera. Och det var så att jag... Om jag kommer rätt ihåg så ville jag bara ärligt sagt springa rakt ur det rummet och säga när hajsta vittua och springa iväg och aldrig komma tillbaka till realiteten. Men alltså, jag satt mig där och var skiträdd. Liksom det att jag bara skakade, så jag kommer egentligen inte ihåg värst mycket mer än så här väldigt konstiga detaljer, som att det rummet var fucking neon.
Hon var ju redan då 13 när det kom fram sen så var det jag var inte med att jag satt i andra rummet medan de förhörde henne. Det ju togs på videon och sen den där videon har jag inte sett, men att den där littereringen sen har, det har jag läst. Hon hade svarat i de frågor och vad heter det, men inte kunde hon hemskt mycket berätta. Hon liksom varken ville inte berätta eller sen liksom hade tryckt den där minnen så liksom lågt som möjligt, att det kom inte i den där situationen, som inte alls kom de inte upp då, att de kom sen senare först, för att de som har sett den där videon sa att man ser också på kroppsspråken att hon blev liksom helt så där inåtvänt och kan inte svara och det hade varit jättesvår situation för henne.
Det visar sig att han Nina chattat med i flera månader och som hon skickar nakenbilder till inte alls är en 16-årig kille som hon trott, utan en man i 30-årsåldern som systematiskt varit ute efter unga flickor i 9-14-årsåldern.
En serie omfattande sexualbrott har uppdagats i Esbo. En man i 30-årsåldern misstänks ha bytt bilder och videor med tiotals flickor via sociala medier.
Det här fallet uppmärksammas i medierna i augusti 2019. 34 av närmare 50 offer har identifierats. De ska nu förhöras och senare kommer en stor och omfattande rättsprocess att köra igång.
Vi fick ingen råd utav polisen att vad vi skulle göra. Att det var liksom från polisens sida att vi hade varit där, så det var tack och hej. Att lite skulle jag nog ha väntat att de skulle ha liksom sagt åt oss att hur liksom det här fortsätter och att de skulle rekommendera något att vi skulle göra.
Ninas mamma tar direkt kontakt med en jurist som rekommenderar dem att besöka en läkare för att få ett läkarintyg på att händelserna påverkat Nina psykiskt. Men det är sommar och det går trögt att hitta hjälp.
Jag kontaktade tyttöental och vad heter det, de tog emot Nina dit och hon var där egentligen väl flera gånger. Jag kommer inte ihåg, ganska många gånger var hon nog där och pratade honom där. Och förstås sen när det liksom blev akut eller på ytan på nytt så började hon må värre förstås. Att det var nog tungt för henne.
Nina får till sist hjälp av ungdomspsykiatrin på barnsjukhuset i Helsingfors.
Desto mer jag får liksom var i terapi och fick hjälp, så desto mer liksom nu börjar jag liksom också berätta mamma. Vi har ännu också rutinen att sitta ner i alla fall en gång per dag, oftast vid kvällsmålet. Så sitter vi ner och pratar. Och det var väldigt ofta vi satt där och pratade. Jag satt och pratade och berättade om saker. Först såklart vi inte säger något åt henne. Men sen började jag sakta men säkert liksom fatta att jag borde nog ändå liksom säga och berätta något lite åt henne. Och så bara blev det mer och mer och mer och mer.
Det blir rättegång i november 2019. Ärendet är så komplicerat med totalt över 30 målsäganden att den varar i flera dagar. Ninas mamma är på plats tillsammans med juristen den dagen då Ninas ärende behandlas. Gärningsmannen är också på plats.
Ja, han var där. Han liksom tittade nog mycket ditåt, men ja, han var nog där på plats. Jag visste att det ska vara tungt, men jag ville vara dit med juristen. Visst kunde jag ha skickat bara juristen dit också, men liksom jag ville att jag är också där. Att vet vad som händer och hur det går till.
måste du titta på material som de visar upp?
Nej. Alltså, de vill ungefär kasta mig ut från salen när de tittar på den där liksom, materialerna från hennes fall och ingenting annat heller. Att de kraftigt rekommenderar att jag går utanför dörren för de stunderna. Att sen kommer de att söka mig tillbaka igen när de hade gått igenom det. Att jag har inte sett det. Och det är nog bäst på det sättet, ja, säkert.
Tingsrättens beslut kommer i mitten av januari 2020. Gärningsmannen döms bland annat för övergrepp mot barn till 4 år och 3 månaders fängelse. Han har groomat, det vill säga lockat närmare 40 barn till sexuella handlingar. Fallet behandlas senare i hovrätten och i högsta domstolen. Domen ändras där till grovt övergrepp mot barn. Men fängelsestraffets längd ändras inte. I en del av fallen erkänner mannen övergreppen, men förnekar att han gjort sig skyldig till grova övergrepp.
Men alltså, jag tycker nog att han borde ha fått mer. Det är min åsikt. Det var så många andra offer under en satans samma man. De hittade bilder där flera år bakåt, skrivade på hans telefon eller dator eller något liknande. Och det är ju det sättet de spårar mig och andra, en massa andra, vad är det, offer. För han har sparat bilderna.
Den centrala frågan som diskuteras i alla rättsinstanser är om det i vissa av fallen rör sig om våldtäkt. Gärningsmannen har lyckats få några av offren att penetrera sig själv med olika föremål. Högsta domstolen anser att handlingarna inte är våldtäkter eftersom gärningsmannen inte direkt trängt in i barnens könsorgan utan fick offret att göra det själv. Finlands lagstiftning erkänner fortfarande inte sådana indirekta handlingar som sker via nätet som våldtäkt. I Sverige och Norge finns det några fall där gärningsmannen har fått dom för våldtäkt för liknande handlingar. Man hittar aldrig bevis på att gärningsmannen skulle ha spridit vidare bilderna på de nakna flickorna. Men det är något Nina ändå funderar på.
I realiteten så kan man ju aldrig 100% säga att han skickar vidare bilderna någonstans. För det finns vägar som man kan göra det nästan ospårbart. Så jag tycker nog att domstolen var kanske lite för lätt på honom där. Det har nog också påverkat en hel del av min mental hälsa. Jag har försökt på självmord. Jag har skadat mig själv. Jag har varit så djupt som att jag trodde att jag aldrig kommer fucking gräva mig ut ur det här skiten igen. Och jag är så pass lågt nere att det finns ingen väg ut. Det finns, det kan jag säga.
Idag lever Nina ett helt vanligt liv. Hon är 20 år och bor hos sin mamma. Här bor också familjens hund, en 12-årig gammal dam som rör sig lite trögt. Nina har en pojkvän sedan flera år tillbaks.
Jag har en relation, långt förhållande med min pojkvän, nuvarande pojkvän. Vi har varit ihop nästan 5 år vid det här skedet. Jag kan inte vara på något sätt sexuellt övertext. Jag kan inte. Som man kan säga sexta eller något liknande. Jag blev bara genast liksom alla minnen tillbaka. Och jag kan hantera det nu för tiden. Den här, för jag har blivit van vid att de minnen kommer tillbaka när jag inte vill att de kommer tillbaka. Så det är liksom, ta det lugnt. Prata med någon du kan tro eller liksom lita på och så här. Så jag bara har sagt det ärligt åt honom att jag kan inte. Det är en hård linje och över den går vi inte. Min partner respekterar den linjen. Att alla som jag vet så sextar och alla som jag vet så de skickar nakenbilder åt sin partner. Men vi har bara accepterat det att det är så hur vår relation funkar. Att vi är nunna när vi textar. Sen när vi ses face to face, det är kanske en annan story.
Nu I tried this to like tell you about that.
Jag är ganska bra i livet för tiden. Förhoppningsvis slipper in till universitet. Hoppningsvis in på mitt drömyrke.
För tillfället håller Nina ett mellanår. Hon blev student i fjol och jobbar nu deltid på ett laboratorium där hon tar hand om försöksdjur, mest små möss.
Absoluta drömmen är att jag blir doktorera i farmaci någon dag. Och det ska också lite ironiskt sett liksom binda ihop hela storyn, för när jag var liten så fantiserade jag över svärd och var väldigt liksom in i svärd. Och när man doktorerar från farmaci så får man också ett svärd. Så då skulle jag kanske äntligen ha mitt egna svärd.
Hur fightas du med ett sånt svärd?
Troligen mot all möjlig vattenorättvisa.
Du har hört dokumentären 12 år och avklädd framför kameran av mig, Annika Sylvin Reuter. Dramaturg för programmet, Are Nikkinen. Ljuddesign, Max Saloma. Och den som producerar heter Elin von Wright. Misstänker du att du stött på material eller aktiviteter relaterade till sexuella övergrepp mot barn på nätet? Rädda Barnen har en tipstjänst, Nettivihje, där vem som helst kan göra en anmälan. Är du ung och behöver tala med en trygg vuxen? Barn- och ungdomstelefonen vid MLL kan man ringa eller skriva till helt anonymt. Och ärligt talat, en stödchatt för unga.